Det som skapar en handlingskraft i människans liv är hänförelse. Vi kan vända på situationen och säga så här, att inget bromsar människan som olust. Ju tråkigare en sak är, desto omöjligare är det att få den gjord. Jag hinner inte, säger vi. Men det vi verkligen har lust med, det blir på något sätt gjort. Alltså faktorer kring lust och olust är mycket nära kopplade i vårt inre till handlingskraft. Och det är inget fel i det, vi är skapade sådana. Men frågan är bara vad som utlöser vår lust. Vad som utlöser vår glädje eller vår hänförelse. Så som Gud har skapat oss så är vi konstruerade för att ha Guds person till vår hänförelse. Att vi känner honom och är tacksamma över det. Vi har läst det ordet förut under den här kursen. Vi gör det igen. Första Korinthierbrevet, andra Korinthierbrevet 3 och 18. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden. Men människan var skapad till Guds avbild. Och den människa som hänförs över Guds person till tacksamhet börjar leva samma sorts liv som han. Och är därmed hans avbild. Avbilden består inte i att vi alla är gjutna i armerad betong i samma gjutform. Och att vi alltid är Guds avbilder oavsett vad vi håller på med eller ställer till med eller hur vi lever och vad vi gör. Utan på samma sätt som om du har en tv-apparat och rattar in, låt oss säga, program 1 eller kanal 1 eller vad det heter. Så blir apparaten en avbild av det som sänds ut ifrån Stockholm. Stänger du av apparaten så är den inte en avbild av någonting längre. Den tar inte emot något. Varken från Stockholm eller från Gävle eller Sundsvall eller något. Och det som gör människan till en avbild är att, så att säga, ständigt Guds egen personlighet flödar in i oss. Att vi utan slöja för ansiktet ser vem Gud är. Och hela tiden är mottagliga för hans nåd. Som alltså inte är något undantagstillstånd bara att Gud säger det. Ja, du har visserligen syndat, men okej, du får nåd. Utan att det är Guds välvilja. De ord i grundtexten, både i grekiskan och hebreiskan som vi översätter med nåd, kan lika gärna översättas med ynnest och välvilja. Och när vi ser Gud som nådens Gud, när vi har förstånd att lära känna Gud som den Gud som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden, som vi läste hos Jeremia igår. Då börjar glädjen att förlösas i oss. Den glädje som är den handlingskraft vi är skapade för. Och då är vi hans avbild. Annars bär sig ju människor åt ibland så att folk undrar om det inte var Gud som har skapat till människans avbild. Det vill säga att människan tog sig själv och förstorade upp bilden av sig själv och därigenom gjorde sig en Gud. Men det ska vi se att det är precis vad Paulus säger att människan gör i syndafallet. För i syndafallet kommer ormen och säger till människan: du kan bli något annat än att vara Guds avbild. Du kan bli som Gud. Och det är nu inte alls samma sak. Tar vi liknelsen med tv-apparaten så betyder det att tv-apparaten gör sina egna program och behöver inte alls vara beroende av Stockholm. Du behöver inte vara en avbild av någon. Du behöver inte utstråla Herrens härlighet. Du kan få en egen. Du behöver inte stå under någons överhöghet. Du kan vara din egen herre. För det är Gud. Han är sin egen herre. Det kan du också vara. Och det lät ju väldigt fint. Tänk vad bra det ska bli på jorden när det går omkring en massa gudar här. 4 miljarder gudar på jorden, vad härligt. Inte bara en i himlen utan 4 miljarder på jorden, underbart. Det måste ju bli fint. Det ville gälla för visa men blev till dårar. Det lät så bra men var så dumt. Det var Paulus säger. Och när människorna fick det här för sig så kom deras oförståndiga hjärtan att förmörkas. Där har vi mörkret igen. Därför att detta bygger på förkastelse. Jag vill bli så som Gud, alltså förkastar jag Gud. Och det som lät så bra var i själva verket något väldigt ont. Adam som var skapad till att utstråla Guds nåd i skapelsen. I en egen total maktlöshet. Men han hade ingen användning för makt. Han behövde den inte. Han var satt att regera med Guds nåd över skapelsen. Han får plötsligt för sig att det skulle gå mycket bättre om jag fick makt. Då blir jag som Gud. Då kan jag göra som jag vill. Då är jag fri. Det kommer att bli mycket bättre. Och det här har ju varit en fix idé hos Adam allt sedan dess. Om bara jag får makten så blir allt bra. Det säger politiska partier, det säger fackföreningar, det säger diktatorer, det säger rebellledare, det säger alla. Om bara jag fick makten blev allt bra. Och att det är något sjukt med själva makten, det har vi så svårt att se. Därför vi ser inte alternativet. Och då säger Paulus så här: de bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Vad då bytte ut? Jo, som föremål för sin hänförelse. För om vi behöver hänförelse för att få handlingskraft, så måste vi ha något att hänföras över. En människa som inte har något att hänföras över lägger vi in på sjukhus och säger hon är deprimerad. Och hon upplever följaktligen också allting som meningslöst. Hon orkar knappt ens dricka ur morgonkaffet. Därför att alla bromsarna är på i hennes inne. Hon har ingen hänförelse. Det nu Adam gör i syndafallet är att han byter föremål för sin hänförelse. Istället för att Gud är föremål för hans hänförelse så ställer han upp bilder av förgängliga människor. Och så tänker vi, ah, det där sysslar inte vi med, det är gamla fördomar det här. Det är i högsta grad vad vi sysslar med. För varje gång jag säger så här att sån och sån borde jag vara. Sån och sån ville jag vara. Det och det ville jag lyckas med. Så har jag gjort mig en bild av mig själv. En idealiserad bild av mig själv. Och den vill jag gärna hänföras över. Och det är moroten som håller hela mänskligheten igång. Tanken på vad vi ska komma att lyckas med, vad vi ska kunna uträtta, vad vi ska bli när vi blir stora och annat sånt här. Idealbilden av oss själva. Det är den fallna Adams hänförelse. Och den tar vi ju gärna med oss in i våra församlingar. Allt för gärna. Vi älskar att predika om människor istället för att predika Kristus. Vi bokstavligen älskar. Och varje gång vi gör det ägnar vi oss åt avgudadyrkan. Hör ni det? Avgudadyrkan. Varje gång bättrar vi på syndafallet. Och det kan vi se i detta att varje gång vi gör så mår folk illa. Vi antar till exempel att vi håller en bibelstudieserie på 20 möten om den perfekta församlingen. Där alla är så gulliga och alla är så trevliga och alla är så snälla och där kärleken råder och där de nyomvända forsar in och allting sånt här. Folk blir helade i långa rader och lovsången stiger så taket nästan ramlar ner. Jag behänder med församlingen. Ja, alla sitter där och tittar på Svensson. Ja, det där var ju inte den idealförsamling som jag hade tänkt och där borta sitter Johansson. Han är det ju ännu mindre. Och det dröjer inte så länge för man tänker, ja, i den här soppan kan jag ju inte vara kvar. Den här församlingen är ju botten. Och jag tror att alla våra idealbilder av den perfekta församlingen är församlingens värsta fiende. Vi kan aldrig se med nåd på varandra när vi håller på så där. Och om vi inte ger nåd åt varandra i församlingen så blir församlingen outhärdlig. För nu finns det någonting intressant insmuget i det här. Och det är detta att Adam är skapad för att behöva nåd. Det betyder alltså att Adam har inte alla egenskaper. Utan det som händer när Adam plötsligt börjar hänföras av idealbilden av sig själv, det är att han önskar bli något han inte är skapad att vara. Det tror jag är något mycket grundläggande i syndafallet. Adam vill bli något han inte är skapad att vara. Gud är fullkomlig i den meningen att han har alla goda egenskaper i fullt mått. Det är inte människan skapad till att vara. Det har behagat Gud att låta all fullhet ta sin boning i Kristus, men inte i dig och mig. Och det kommer den heller aldrig att göra. Det vi kan bli är på sin höjd lemmar i hans kropp. Du får ett stänk av hans fullhet, jag får ett annat stänk, och Bengt han får ett tredje, och Sigmund här ett fjärde och så vidare, och Pia får ett femte. Men ingen av oss har fullheten. Ingen har den fulla gudsuppenbarelsen, ingen har den fulla kraften. Ingen har, varken på denna sidan eller nästa tror jag, helheten av Kristus i sig själv. Nå, det jag saknar i mitt liv, hur ska du förhålla dig till det? Om det ska kunna funka och jag ska orka med dig och du med mig. Jo, du måste ge mig nåd för det jag saknar. Och jag måste vara villig att ta emot din nåd för det jag saknar. Annars orkar jag inte med dig heller. Och lägg märke till, detta har inte med synd att göra. Utan med rättfärdighet. Vi är inga tempel i egentlig mening, utan vi är levande stenar som tillsammans blir ett tempel. Vi är ingen hel kropp. Vi är lemmar som tillsammans blir en kropp. Och hur ska lemmarna kunna finna kroppen? Jo, genom att ge varandra nåd. För det som var lem saknar. Och genom att vilja ta emot nåd för det man saknar. Hur tar jag emot nåd för det jag saknar, om det skulle vara så du har det? Vi antar till exempel, och det är helt sant, jag har ett uruselt minne både för siffror och namn. Jag har en hustru som har gott minne för både siffror och namn. Och då får jag antingen välja att ständigt vara irriterad över att jag inte kan komma ihåg siffror och namn lika bra som hon, eller också så får jag glädja mig över att åtminstone hon kan det. Och jag väljer naturligtvis att göra det senare, det är mycket trevligare. Hon har uruselt lokalsinne. Hon brukar säga det, jag vågar aldrig köra bil i hamnen i Göteborg för jag är så rädd att hamna på en färja. Och jag behöver ha varit på en plats en gång så hittar jag igen. Och det är ju härligt. Jag har någonting som hon saknar och hon har något som jag saknar. Och tillsammans blir vi en helhet. Stanley Jones har en bra bild i det här i en av sina böcker. Han talar om en församling där det finns en människa som sjunger så vackert. Och där de andra har att välja på om de ska säga att vi har en så vacker sångröst. Eller om de ska sitta i bänken och vara avundsjuka när den människan sjunger. Säger man så här att ja, vi har en vacker sångröst i den här församlingen. Ungefär som att ja, det är jag delaktig i. Då har jag tagit emot ett stycke nåd. Vi är gåvor skänkta åt varandra. Nåd. Ni är nåd för mig och jag är nåd för er. Och jag får ta emot er med nåd och ni får ta emot mig med nåd. Och det är vilsamt. Då slipper jag stå här och vara perfekt. Jag slipper stå här och ha svar på alla frågor. Jag kan få lov att göra bort mig. Och det kanske är så i himlen att vi gör bort oss där också. Vi får se när vi kommer dit. Det jag är ute efter är detta. Att när Adam faller i synd, så kommer perfektionismen in i hans liv. Och om det finns någonting vi ska akta oss för som pesten, så är det perfektionism. Det är verkligen pest. Det låter så bra. Precis som när ormen kommer och säger till Adam, du kan bli som Gud. Det låter ju jättebra. Men det är pest. För ju fler människor som får för sig att de är Gud, desto värre blir det på denna jorden. För så fort vi får det i skallen så börjar vi regera med makt och inte med nåd. Och det är det som är Guds storhet. Han har all makt men kan låta bli att använda den så som vi skulle använda den. Det är det allra förunderligaste med Gud så långt jag kan se. Det kanske finns förunderligare ting, men jag tycker detta är det märkligaste. För det klarar inte vi. När alltså människan drabbas av perfektionism, så är det ju inte därmed liktydigt att hon blir perfekt. Ibland när man sitter i själavårdssamtal och talar med människor och säger att du lider bestämt av en släng av perfektionism, så kommer nästan alltid det lilla leendet att oh, nej, du skulle se hur stökigt vi har det hemma. Ja, men det är inte frågan om hur många dammtussar det ligger under sängen hemma. Eller hur många obesvarade brev du har på skrivbordet. Utan det är en fråga om vad du skulle vilja vara. Du skulle vilja vara tillräcklig i dig själv. För det som är det onda i perfektionismen, det är att den som är perfekt behöver inte nåd. Och han behöver egentligen ingen annan heller. Han är sig själv nog. Och redan i detta ligger en förkastelse av omgivningen. Jag behöver er inte. Okej, ni kan få vara där. Och sola er i glansen av mig. Men jag behöver er inte. Ni kan få finnas där och jag kan utnyttja er, men jag behöver er inte. I allt det här finns en annan dimension också inlagd. Detta jag snuddade vid på eftermiddagssamtalet igår. Att i den stund Adam får för sig att han ska bli något annat än han är, så måste han automatiskt och kanske utan att märka det underkänna det han är. Och därför är syndafallets dag både perfektionismens födelsedag och självfördömelsens födelsedag. För perfektionismen och självfördömelsen är två sidor av samma medalj. Alltid och oundvikligen. Du kan icke bli löst från din självfördömelse om du inte blir löst från din perfektionism.
Du menar det att perfektionism är en längtan efter att vara perfekt, och det ser man att det klarar man inte. Och då leder det in i självfördömelse. Det är så du menar?
Ja, långt innan du har upptäckt att det här inte går, så finns ju ändå självfördömelsen redan på plats. Du har ju alltså redan underkänt dig själv i befintligt skick, i det ögonblick du vill bli något annat än du är. Och långt innan du har kört fast i ditt liv därför att du har satsat på ett omöjligt projekt, vilket ju alltså är de stora livskriserna då människa kan omvända sig, vi kommer till det sedan. Men långt dessförinnan drivs du ju hela tiden framåt med moroten framför dig. Detta och detta vill jag bli, och med piskan över dig, akta så du inte misslyckas. Och moroten är perfektheten och piskan är självfördömelsen. De finns där hela tiden. Och det är så viktigt när människan till sist kommer i den kris där hon kör fast och inte kommer längre. Och plötsligt börjar anklaga sig själv. Usch, jag har misslyckats, och usch, jag är så dålig, och usch, jag duger inget till. Och kanske till och med usch, jag har sån självfördömelse. Vilket man ibland träffar kristna som säger numera. Usch, jag har sån självfördömelse. Då får man visa dem att den har funnits där hela tiden. Också i lyckans och den skenbara framgångens dag. Det här faller alltså på den blinda fläcken i våra ögon. Och det är liksom samma sak som detta som Jesu lärjungar som hela tiden går och diskuterar vem av dem som är den största. För vi tycker ju att ja, men motsatsen till perfektionism är ju slarvighet, och det är väl inget att stå efter. Man ska väl komma i tid till jobbet och man ska väl betala sina skatter och gå ut med hunden och så här. Det ska man väl göra. Man vill inte leva hipp som happ. Och då är det alltså återigen så att den tacksamma människan lever inte hipp som happ. Men han försöker heller inte bli något annat än han är. För han är så tacksam över att ha blivit bejakad i befintligt skick. Det luriga med perfektionisten, det är ju, det uppenbaras kanske lättast när vi ställer frågan: för vem skull vill du vara perfekt? Är det för omgivningens skull eller för din egen? Och är man då ärlig så säger man: det är för min skull jag vill det. Det är för att jag vill slippa nåd. Jag vill hellre bygga mitt liv på min egen oantastlighet än på omgivningens nåd. Till och med Guds nåd. Jag vill vara mig själv nog. Och i detta ligger ju alltså brustna relationer som sin förutsättning. Och i detta ligger också något annat som vi kan se, som visar oss att perfektionismen är något väldigt ont. Egentligen grundvalen, en av grundvalarna för det som är ont i människans liv. Eftersom jag inte är skapad till att vara perfekt, fullständig, mig själv nog, avslutad i alla hänseenden, utan jag är skapad till att vara beroende av er och ni av mig. När jag då försöker göra mig oberoende av er som jag är skapad till och göra mig själv nog, så går ju inte det. Och när jag i alla fall vill försöka, så blir jag förljugen. Jag kan försöka se ut som om jag var mig själv nog. Och det är ju det vi satsar på livet igenom om vi inte upptäcker att det här är tokigt. Och ju mer vi informerar en människa om hur hon borde vara, desto mer blir hon en hycklare. Ju mer du talar om för en människa vad som är perfekt, desto mer kommer hon antingen att göra uppror mot dig och ditt budskap, eller också gör du henne till en hycklare. Men i båda fallen blir det något ont. I ena fallet får du en upprorisk människa, i andra fallet får du en förljugen människa. Men du gör inget gott. Det här har vi svårt att se till en början. Man får faktiskt smälta maten lite grann på detta, för att det här är ju samma rävsack som fariserna satt i på Jesu tid. Bengt Erik skakar i horisontalen på huvudet. Ja.
Jag kan ju se att här ligger en sanning, men jag har svårt att greppa helt, för att det är ju, låt oss säga, i sin föräldraroll så måste man ju ge barnen förebild om hur de ska vara och uppträda. Man måste ge dem förhållningsorder, va? Man måste tala om för hur de ska vara.
Ja. Jo då. Men allt detta hänger ju ihop med att vår Guds uppenbarelse och därmed vår tacksamhet är så bristfällig i våra liv. Att om vi bara skulle leva utifrån den, så skulle ungarna må illa. Jag vidhåller att om tacksamheten var den enda drivkraft som fanns i våra liv, så skulle väldigt mycket av det andra falla bort.
Ja, då skulle vi inte behöva fostra och vara barn.
Vi kanske skulle vara så pass inspirerande föredömen. Jag menar, det ser vi ju på våra barn på gott och ont, att det vi har sagt till dem, det spelar ju väldigt liten roll i förhållande till det vi har varit emot dem. Och det föräldrarna har varit inbördes. atmosfären mellan far och mor till exempel präglar ju barnen mycket mer än vad pappa och mamma säger till dem, att så där får du göra och så där får du inte göra.
Ja, det är ju absolut sant. Men samtidigt, det finns ju en annan sida av också, det är ju att man ger klara besked till barnen.
Ja. Just det.
Men
det gör också Gud. Om du läser Paulus brev så målar han Kristus i de första kapitlen. Underbara bilder av den korsfäste Kristus och vad det betyder in i våra liv. Sen kommer förmaningarna. Och många teologer har rivit sig i skallen och sagt Paulus är inte klok. Först avskaffar han lagen och sen så återinför han den i slutet på varje brev. Först säger han att av laggärningar blir inget kött rättfärdigt och sen kommer förmaningarna. Han är schizofren. Nej, det är han inte. Det kan behövas vägledning till hur, ska vi säga, tacksamhetens drivkraft kan få lov att kanaliseras. Det kan behövas vägledning. Men det är inte detsamma som att man med auktoritära medel pressar en människa in i den ena eller andra stöpsleven. Vi ska hela tiden hålla klart för oss att vi ska inte göra det här till perfektionism heller. Vi ska inte nu satsa på den perfekta operfektionismen, förstår du mig? Därför att den har inte heller denna tidsålder till. Vi får bara lära oss att se att perfektionismen är i sig icke det goda vi trodde den var, utan den är motsatsen. Men vi lever här i bristens värld. Och det betyder alltså att vi får fostra våra barn. Gud fostrar också oss. Det fullkomliga tillhör en annan värld. Men vi måste ha klart för oss åt vilket håll ljuset och mörkret fungerar. Och perfektionismen som ser bra ut är inte bra. Utan när människan äter av kunskapens träd för att få den kunskap som ska göra henne perfekt och göra henne till Guds jämlike, så är det något ont. Och när Gud sedan ger lagen till folket, så är det kunskapen om gott och ont. Det är kunskapens träd. Och när människan äter av det trädet så blir hon inte levande, utan hon dör. Därför att kunskapen, eller bokstaven, dödar, men anden ger liv. Och ingen form av religiositet är en sån förvridning av den äkta som den lagiska religiositeten. Då alltså kunskap och självhävdelse är människans faktiska natur istället för Guds uppenbarelse och tacksamhet.
Är det inte en strid om ord här egentligen? För det måste finnas en norm som är god. Det behöver inte vara kallat för perfektionism. Det hörde jag nu att det är helt fel som jag uppfattar. Men det måste finnas något annat som är som norm.
Ja, det gör det. Men alltså som Paulus säger lite senare i Romarbrevet, om du slår upp i 3:e kapitlet och 31:a versen. När han nu säger att ingen människa blir rättfärdig av att informeras av genom lagen och försöka leva efter den, så fick han ju fruktansvärd kritik ifrån sin samtidsjudar. De ville ju ha ihjäl karn för det här. Och då säger han, upphäver vi då lagen genom tron? Inte alls, vi befäster lag. Guds uppenbarelsen och tacksamheten är det som får lagen att fungera i våra liv. Budordet är heligt och rättfärdigt och gott. Det finns en norm. Men du kan inte göra en människa rättfärdig genom att pracka på honom en norm. Och heja på honom till att försöka leva upp till den.
Är det inte så att lagen är normen? Sen är det frågan om hur man når dit. Och då perfektionismen är en väg.
Ja, det
medan nåden är en annan väg.
Ja.
Och det hänger på vilken väg vi tar för att nå.
Ja, just det. Det är riktigt. Men alltså perfektionismen är människans önskan att utan hjälp bli så som Gud.
Att utan hjälp fylla
dagen eller något. Ja, och att utan hjälp bli någonting mer än vad hon är. Och egentligen i allt detta finns en maktfråga. Därför den som fullgör lagen har rätt till lön, det vill säga makt. Men den som inser, jag kan inte fullgöra lagen, jag har inga resurser, jag har inte skapat till det, men Guds genomströmmande liv är nåd och gör lagen möjlig för mig, men också i ett annat rikare mått för oss som gemenskap. Där jag är en lem och du är en lem, där jag har något och du har något annat, och där så att säga helheten växer fram genom nådens inverkan. Där finns ingen makt. Tvärtom finns det ett totalt beroende av Gud i varje ögonblick och av omgivningen. Helade, fungerande relationer. Men lagiskhetens väg, det oberoendes väg, jag klarar det här utan hjälp. Jag klarar det här utan er andra. Jag vill själv vara, besitta alla nådegåvor, alla tjänster, alla kallelser. Jag vill kunna allting i mig själv. Jag vill själv vara ett avslutat kapitel, oberoende av Gud, oberoende av min omgivning. Och då blir det något ont. Men som sagt, det här faller på blinda fläcken. Det är inte så alldeles lätt i en handvändning att se skillnaden mellan ljus och mörker här. Och det är ju det som är ormens stora chans, eller hur? Att vi har så svårt att se det här. Vi tar ett praktiskt exempel. Vi börjar undervisa om hur människan genom tron och genom andlighet ska få kontroll över alla omständigheter. Vad finner vi när vi har predikat så ett tag för människor? Jo, då möter vi människor som har för sig att de har alla kallelser, alla tjänster, alla nådegåvor och som är sig själv nog. Och som kanske tittar på en annan och säger att jag så har, är du sjuk? Ja, men det är inte mitt ansvar, det är din egen sak, du får själv stå på ordet. På något sätt bryts relationen. Vi blir så oberoende av varandra. Den perfekta andligheten är inte ett dugg bättre än den perfekta kötsligheten. Där perfektionism råder, råder alltid brustna relationer. Och om du ska få ett perfektionistiskt sammanhang att fungera måste du alltid ha en makthavare, en stark ledare. Och redan där ser vi att det är något ont det här. Men om någon säger att det här är inte lätt att se, så håller jag gärna med. Det här är inte lätt att se. Men om vi ska kunna förstå Guds godhet, så är detta ett stycke självkännedom som är alldeles omistlig i våra liv. Gud förblir en främling för oss om vi inte har sett de här tingen och är förtrogna med dem i oss själva. Det är för att Gud är verksam in i våra liv för att få oss bort från perfektionismen och in i barnaskapet. Och om vi är lika främmande som människorna på Jesu tid för barnets försteg framför den vuxne, det oavslutades försteg framför det färdiga och duktiga och självtillräckliga. Om vi är lika främmande som dem, så är Jesus också samma främling för oss.